I tv-serien Kalifat spelade hon IS-terroristens hustru Pervin. Och snart ser vi henne i en av huvudrollerna i den nya polisserien Tunna blå linjen. Hon är också aktuell med en helt ny serie för Netflix. För 3 år sedan nominerades hon till en guldbagge för rollen som Sara i Dröm vidare. Varmt välkommen hit, Gizem Erdogan.
Tack så mycket.
Gizem, vi börjar med tv-serien Kalifat som just avslutats i Sveriges Television. Du spelar där IS-terroristens hustru Pervin och du har hyllats för den här rollen. Hur stor och viktig har den varit för dig?
Ja, den har varit jätteviktig. Det har varit absolut en av de viktigaste rollerna jag har gjort hittills. Men också för att projektet i sig blev väldigt viktigt. Dels för att jag hade liksom väldigt länge velat jobba med Goran Kaptanovic som regisserar. Och så fick jag också ynnesten att möta Ahmed Bozan som spelar Hossam, min man. Och den konstellationen och tillsammans med Jonas Alarik som fotar. Så var det liksom, det blev ett drömprojekt på alla möjliga sätt. Och desto mer när vi fick den här jättefina responsen som vi har fått nu.
Mm. Du har sagt att du har aldrig tidigare lagt ner så mycket av dig själv i en roll. Förut. Vad menar du med det?
Alltså jag menar dels den liksom förberedelsetiden och den preparationen, den researchen jag gjorde för att liksom, innan vi började filma och för att liksom försöka sätta mig in i den här Pervins situationer och hennes liv. Och jag har ju aldrig varit i Raqqa. Men för att göra det så trovärdigt som möjligt så försökte jag liksom få förståelse för varför en människa väljer att följa med sin man ner till IS.
Mm. Hur är det för dig idag då? Blir du igenkänd på stan?
Om jag blir.
Det är så.
Ja, men jag blir väldigt igenkänd. Ja, jag har aldrig varit med.
Du har ont i handen av allt autografskrivande.
Ja, exakt. Och det är så mycket fot.
Nej, men
jag
blir verkligen.
Jag blir absolut igenkänd. Det blir jag.
Mm. Hur är det då? Har det förändrat ditt liv på något sätt?
Nej, det har inte förändrat mitt liv. Jag tycker det är ganska kul. Jag kanske... Ibland så kanske jag liksom tänker lite mer på vad jag har på mig. Men ja, that's it.
That's it.
Ja, men jag tycker det är kul. Alltså, jag är jätteglad för all den fina responsen.
Du föddes i Högsbo i Göteborg 1987. Redan i första klass satte du upp pjäser i skolan med en kattmask som du hade fått av mamma. Drömde du redan då om att bli skådespelare?
Jag tror inte att jag drömde om att bli skådespelare. Men jag var väldigt upptagen och fascinerad av historieberättande. Det var liksom det jag höll på med. Det var som att... Alltså jag led av tristess när jag var liten. Så att det var väldigt mycket liksom att jag skulle hela tiden försöka stimulera den här tristessen. Och det var genom att typ hitta på pjäser eller underhålla en publik. Och jag fick den här kattmasken som min mamma för övrigt hade slängt förra veckan. Typ.
Nej!
Jo, så jävla sjukt.
Upprörande.
Ja, lite, men både och.
Du, vad har du för råd då till unga tjejer som bär på skådespelardrömmar? Som drömmer om att bli som du?
Ja, jag har ett råd. Eller jag har flera råd. Men jag tycker att man ska göra saker själv. Det är mitt råd. Jag tänker att man kan faktiskt liksom berätta historier med väldigt enkla medel. Alltså jag tänker liksom, allting börjar ju med att man bara berättar det för en person. Så länge man har en person att berätta det för. Och därför, jag tänker att det finns också så här, man kan ju filma med sin mobilkamera, man kan liksom, det är mitt råd. Men sen också om man verkligen vill bli skådespelare så tycker jag att man ska nörda in sig i det och läsa så mycket bara man kan och se mycket film och läsa pjäser och böcker och hålla på med storytelling liksom. Mm. Och sen söka skolor såklart, utbilda sig.
Jag har läst att du, när det gäller skolor då, efter gymnasiet funderade på att bli läkare. Bara för att det var den finaste akademiska utbildningen man kunde ha i det turkiska communityt.
Ja.
Men 2012 började du på Teaterhögskolan i Malmö.
Mm,
vad minns du av den tiden?
Oh, jag minns den som en väldigt omvälvande och som en liksom ny era i mitt liv. Det var väldigt... Ja, men det var otroligt givande att gå scenskolan. Det var det. Jag lärde mig jättemycket på scenskolan, men det var också ganska liksom krävande på olika sätt. Det var liksom som att man inte riktigt fattade vad jag fattade typ inte vad jag riktigt höll på med. Det var blandade känslor, men mest förtjusande känslor faktiskt.
Härligt.
Det var kul att gå scenskolan. Jag är väldigt glad att jag gick scenskolan. Och det var väldigt viktigt för mig att komma in på scenskolan.
Varför var det viktigt?
Ja, det var viktigt för mig för att det var enda sättet för mig och min... Jag trodde att det skulle vara enda sättet för omgivningen att så här, faktiskt ta mig på allvar. Att så här, okej, nu är du skådespelare. Jag skulle få det på papper. Som ett diplom. Det
hade man inte
viktigt.
Tagit dig på allvar innan?
Jag vet inte. Jag hade liksom inte riktigt hållit på så länge. Jag hade inte hållit på en professionell nivå.
När började du kalla dig själv skådespelare?
Ja, men det var efter scenskolan.
Efter scenskolan?
Ja, det var efter scenskolan. Mm. Det var mitt första jobb på scenskolan. Då kallade jag mig själv för skådespelare. Innan var jag ju student.
Mm. Ja. 5 år senare då, 2017, nominerades du till en guldbagge för rollen som Sara i filmen Dröm vidare. Hur stort var det för dig?
Oh, det var jättestort. Alltså det var väldigt stort att bli nominerad till. Det var större än att jag inte vann. Jag blev besviken över det såklart. Men det var mycket större liksom. Hela nomineringen och det erkännandet, eller vad man ska säga. Det var jättestort och väldigt viktigt för mig.
Mm. Mm. Hur ser drömmarna ut idag då? Vill du till Hollywood?
Jag vill absolut simma i internationellt vatten.
Ja.
Ja. Sen hur det kommer att se ut, jag vet inte. Alltså Hollywood, nej jag vet inte. Jag tänker inte så mycket på Hollywood, men jag tänker 100% på att jag liksom simmar där.
Stora produktioner som är internationella.
Ja, feta, liksom så här lite limitless roller som är bara, jag vet inte. Ja, absolut. Jag vill absolut simma i.
Mm. Du gör ju internationell karriär alldeles snart, för Kalifat går på export och ska bli en Netflix-serie.
Ja, exakt.
Ja, under våren.
Men det är kul också för att det ser lite annorlunda ut. Nu kan vi producera grejer i Sverige som når ut till en internationell publik. Så att det är liksom allting, produktion och hur man producerar och allting, hur det når ut, det förändras ju hela tiden. Mm.
Hur är det med förebilder då? Har du några sådana och i så fall vilka?
Nej, jag har typ aldrig haft förebilder.
Du har inte behövt det?
Nej, jag har inte riktigt fattat den grejen, tror jag. Nej.
Du kör ditt eget race?
Ja, jag kör mitt eget race. Men, nej, men det är klart att jag blev väldigt inspirerad av andra människor. Och framförallt människor som jag jobbar med. Alltså, som jag har liksom också haft ynnesten nu senaste åren att få jobba med väldigt begåvade konstnärer. Jag blir inspirerad av mina kollegor och mina motspelare och liksom så. Men förebilder, nej. Jag har aldrig haft någon förebild faktiskt.
Vem är du när du inte jobbar då?
Oh, vem är jag när jag inte jobbar? Du menar vad jag gör eller vem jag är?
Vem du är, men också vad du gör.
Ja, nej, jag vet inte vem jag är.
Hur ser dagarna ut?
Nej, men jag tycker väldigt mycket om att träffa mina vänner och min familj. Och jag tycker om att ringa min mamma och prata lite med henne.
Vad pratar ni om?
Ja, men vi pratar om hennes olika, vad hon har ont i kroppen och vad hon ska göra idag och sånt där. Man vet, sådär. Kanske hon har varit på stan och köpt något. Väldigt liksom bara så här, liksom vardagsgrejer. Men, nej, men sen så, ja, jag tycker väldigt mycket om att umgås med andra människor.
Mm. Mm. Du, något helt annat nu då. Hösten 2017, då exploderade MeToo-uppropen över världen. Och här i Sverige samlades hundratals skådespelare under hashtaggen tystnadtagning. Mm. Hur viktigt var det som hände då?
Jag tycker att det var livsviktigt. Alltså helt avgörande för hur våran bransch skulle se ut. Liksom, hur den skulle fortsätta se ut. Att också faktiskt, jag tänker också att det var enda sättet att faktiskt liksom på något sätt rasera de här unkna liksom maktstrukturerna och mekanismerna som fanns i olika rum och olika institutioner och på alla möjliga platser och arbetsplatser. Och det kom ju då också, det fick ju komma fram till ytan. Och vi, ja.
Hur mycket av den här unkenheten har du mött?
Jag har inte mött så mycket av den unkenheten. Jag gick ut scenskolan, alltså jag hade inte jobbat så mycket, jag hade jobbat bara 2 år innan. Jag gick ut 15 och 17 började ju hela rörelsen. som...
Ungefär samtidigt som du blev Guldbaggen-nominerad.
Ja, men precis. Mm. Så, nej, jag hade inte mött det, inte alls liksom. Men jag har ju vetat att det har funnits de här.
Du har hört kollegor berätta.
Absolut, och jag tycker man märker det liksom. Men det hör ju ihop med liksom mycket större strukturer som också liksom genomsyrar alla olika delar i vårt samhälle. Så att,
Tror du att det har blivit enklare att vara kvinnlig skådespelare i Sverige?
Ja, på ett sätt tror jag det, absolut. Men eller, överhuvudtaget, jag tänker att liksom hela MeToo-rörelsen och den här revolutionen liksom har gjort det enklare för alla. Jag hoppas det, att den har gjort det enklare för alla i... Jag kan ju bara tala utifrån min bransch, men att den faktiskt har gjort det enklare. Och jag hoppas också att den, liksom, att den får förbli en del av hela våran... Alltså hela vår, att det, för jag tycker inte att det var... Det är inte någonting som liksom... kom upp och sen så gjorde vi klart det och så går det vidare, utan det här ska få vara en del av våran yrkesroll och institutionerna för alltid liksom. Det är så ser jag på det.
Mm.
Och också att det är väldigt viktigt att vi idag sätter väldigt tydliga gränser på vad man, alltså att liksom att faktiskt visa väldigt tydligt vad, så att inte folk går över gränsen. Det är det liksom. Så att vi är väldigt tydliga med det. Där har vi ett stort ansvar.
Allihop
och framförallt tänker jag arbetsledare och chefer på olika arbetsplatser. Att man är väldigt tydlig med så här, du får inte kliva över den här gränsen.
Mm. Sant och väldigt viktigt. Mm. Du, till sist då, snart får vi se dig i en helt ny tv-serie, Tunna blå linjen, en polisserie som ska sändas i Sveriges Television där du spelar en av fyra Malmöpoliser.
Ja.
Vad kan du berätta om din karaktär och om den här serien?
Lia då, som jag heter, eller ja, exakt, som jag gestaltar. Hon har jobbat som polis i 6 år, hon är från Göteborg men har flyttat till Malmö. Och hon har den enda familjen hon har i Malmö är hennes morfar, som är ett mycket älskvärt fuck up på många sätt. De har en väldigt liksom, ja, men de har en ganska dysfunktionell men också väldigt kärleksfull relation. Hon älskar sin morfar, men han är ganska jobbig. Och sen följer vi Lea i hennes yrkesroll som polis. Vi får då också såklart följa med henne hem till morfan och Isin. Hon lever ensam. Spelar jättemycket tv-spel.
Spelar tv-spel?
Yes, hon är en tv-spels fan. Ja, hon älskar tv-spel.
Ja.
Så det gör hon kommer hem och försöker liksom på något sätt hitta zen och lugn och ro. Och
men du är ingen tv-spelsmänniska?
Nej, så jag fick ju hålla på att spela massa tv-spel för att komma in i hennes värld.
Vi ska hinna med den där Netflix-serien också som du är aktuell med. Vad kan du berätta om den? Det har varit hemligt fram tills
nu. Ja, och precis, det har det. Kärlek och anarki heter den. Det är en svensk Netflix-produktion som är 6x30 minuter, tror jag. Kommer ha premiär antingen slutet på nästa år eller början på... Nej, slutet på det här året.
Slutet
eller början
på det här
nästa
året.
År. Exakt. Det handlar om en lek som börjar liksom som en lek men sen får allvarliga konsekvenser. Och jag spelar Denise som jobbar på det här bokförlaget där huvudkaraktären Sofie börjar jobba som konsult och startar de här... Och det är hon som startar de här lekarna tillsammans med datakillen Max. Och de här liksom lekarna som sen då på något sätt blir allvarligare och allvarligare och får ganska extrema konsekvenser och sådär. De når ut till det här bokförlaget där jag är en del av. Och jag blir också påverkad av det och andra anställda på bokförlaget. Det är en dramakomedi som... Ja, jag tror att den kommer bli väldigt fin.
Wow, häftigt, spännande också.
Så kul.
Jättekul, vi kommer få se mycket mer av Gizem Erdogan alltså det närmaste året. Stort tack säger jag nu för att du kom till vår studio
idag. Tack så jättemycket, tack. Det var jättekul.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma.
Kan inte du snälla ska vi köra mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.